Hörrni, jag vill läsa en text. Jag kommer ha dagens predikan uppdelad i två delar. Som ni tycker är riktigt dålig behöver ni inte komma nästa vecka. Om ni tycker den är bra så måste ni komma nästa vecka. Så jag tänker win-win för dig. Från Lukas 15 och titeln jag har idag är Från förlorad till förlåten. Bakgrunden till den här liknelsen det är ju att några fariseer håller på och muttrar med Jesus för det står att han äter med syndare. Och det tyckte inte om att man kunde göra för att sånt ska man inte syssla med om man var en helig överstepräst som Jesus själv ansåg sig vara. Och då berättade Jesus tre liknelser. Han talade om ett mynt, ett får, eller först ett får, ett mynt och sen den här liknelsen om den välkända berättelsen om den. En del säger förlorade sonen och en del andra tycker den återvändande sonen är bättre titel. Men vi läser i Jesu namn. Vidare sade han, alltså Jesus. En man hade två söner. Den yngre av dem sade till sin far. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt borta till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades landet av svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade honom ut på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Här svälte jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte värd längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Innan jag går in på några få punkter jag har så låt mig bara bena ut den här berättelsen lite. Vi har två bröder. De kanske hade slagsmål hemma som bröder ska ha. Det kanske var lite avundsjuka ibland. Någonting var det i alla fall som den ena yngre inte riktigt, han gillar inte läge där hemma. Så han kommer till sin pappa en gång och säger att ge mig arvet som tillhör mig. Och det var ungefär frågan om en tredjedel av förmögenheten. Och det var en väldigt generös far. Kanske var som min egen far. En generös man som ger utan att blinka. Kanske han grubblar lite med frugan men han kanske förstår att vi har haft så många slagsmål i köket redan att jag orkar inte riktigt längre på pojken så här har du. Och jag tycker ändå det smärtsamma i texten måste ändå ligga i att pojken han väntar några dagar. Inte vet jag vad han väntar på. Men sen efter några dagar så tar han sitt pick och pack och reser iväg till en stor stad, kanske det var New York. Jag vet inte vad man får på den tiden. Och där levde han loppan. Kanske det var Las Vegas, Monaco, Paris, London. Välj någon random stad du tycker om. Och han får dit och levde som sagt loppan dag ut och dag in. Ända tills plötsligt hände det märkligt att pengarna tar slut. Har ni varit med om det någon gång på semestern? Jag och Julia får på bröllopsresa till Paris. Och vi tänkte alltid, vi kan inte bara använda vår resekassa för tänk om det tar slut. Och det slutar med att vi kom hem med resekassa. Vi åt på Macken alla dagar. Romantisk bröllopsresa. Men det är inte roligt när man är ute och reser och pengarna tar slut. För jag vet inte hur det är med er, men det, när man är ute och reser så det kostar både att äta, sova och nästan andas. Beroende på vilket land du är i. Så han är med om det plötsligt han har haft kanske lite vaknar i krapula, kanske man ska säga så högt att kyrkan, men han vaknar på något sätt med dagen efter filis och så märker han, oj, det är bara förutom de här flugorna ur börsen. Och in med ATM-kortet eller kreditkortet, det bara pipar en massa arga smilesar på rutan, det finns ingenting kvar. Och så har han ju lite trauma. Men så kanske han får för sig, jo men jag har ju kvar, jag kanske kan börja dansa på torget och ha lite öppet gitarrfodral och få in lite fyrk på det sättet. Men vad händer då? Det står att det kommer en hungersnöd över landet. Och jag vet inte om ni har varit med om det någon gång, men det händer en dålig sak. Det händer ibland två dåliga saker på samma gång. Man får en på köpet. Och det är lite så med den här pojken. Att det hände honom också. Att det inte nog om att pengarna var slut, det kom också en svår svält över landet. Och vad gör han? Jo, han sätter in kontaktannonsen. I livet. Det var ett annat land, vad heter de där, dagen, världen idag. Någon tidning satt han in sin annons och så får han jobb. Han bara, yes, nu vänder det. Han får ett fruktansvärt dåligt jobb. Han har haft något sånt, jag ska inte tänka upp handen där. Han har haft något dåligt jobb någon gång. Jag tror inte haft så här dåligt jobb. Att ni behövde jobba utan vare sig lön eller mat. För det står att han måste jobba bland svinen. Och en from jude, han ville inte komma i närheten av svin för det var orena djur. Och det står där när, ni vet, hungern är stor. Man har fastat i 72 dagar och på något sätt magen den går mer hitåt än ditåt. Och det finns knappt någonting kvar igen. Och han bara längtar att få äta någonting. Det står att han var så desperat att han ville äta det svinen åt. Och för en jude, då är man desperat. Men det står att han fick inte ens det. Och när han är där och sitter och ligger eller står eller jonglerar i svinstian. Så står det, han kom till besinning. Tänk, föreställ dig en stor glödlampa omför huvudet. Man kommer på 2000 lux. Så, och så får han bara en idé. Och så kommer man på att det kanske inte var så tokigt där hemma. Det står att han kom till besinning. Och vad gör sonen då? Jo, han börjar skriva ett brev. Har ni skrivit något brev till mamma någon gång? Berätta om era synder. Jag gjorde en gång, tror jag, tonåren. Min mor måste kolla om jag stämmer efter mötet. Men jag har nog minne av det. Han började alltså sonen skriva ner sin bekännelse. Sin vad ska jag säga, avlatsbrev eller vad han tycker. För han vill komma hem och säga att jag gjort bort mig totalt. Och han säger att jag inte är värd att kalla sin son. Jag menar, det är ganska taj. Han vill gå från att vara son till att vara som en tjänare, för de får åtminstone mat. Och så vill han traska hemåt. Och så står det där vackra att på avstånd så ser pappan sin smutsiga, svinluktande pojke i horisonten. Han kanske står med sin nyinköpta kikare. Och så får han syn på sonen. Och vad gör pappan? Och han börjar springa fram. Omfamnar pojken, kyssar honom mitt i all smuts. Och så blir det fest efter ett tag. Och det intressanta är när sonen börjar prata med sin pappa så verkar det som att pappa inte ens lyssnar på honom. Det är en fräck son. För när sonen ska ha sina, eller en fräck pappa, sonen ska ha sin långa utläggning om att han har syndat mot himlen och mot dig så på något sätt börjar pappan prata med sina tjänare. Och säger ta fram nya kläder. Klä honom det finaste och slakta kalven, den gödda kalven som bara skulle slaktas i de absolut finaste stunderna. Man hade inte alltid så jättemånga gödda kalvar. De kom lite en åt gången, de där tjocka varelserna. Men nu är det enligt fadern ett så fint tillfälle. Nu ska den slaktas och nu ska vi ha fest. För min son som var död, han lever igen. Och festen började. Jag vill idag bara tala några punkter. Jag har de resterande punkterna nästa vecka, tror jag. Om vad är vår del? Och vad är Guds del när det handlar om det kristna livet? Det är riktigt en urenkel predikan. Jag brukar säga att jag kan inte predika annat än enkelt. Första delen som är vår del och din del. Vi behöver få en uppenbarelse om att Gud är god. Och vad han har gjort för oss. Det står om honom att han kom till besinning. Han är ju där bland svinen. och står han kom till besinning. Det slår honom mitt i allt den här glödlampan att oj då, inte så tokigt där hemma egentligen. Jag har levt i 20 år där hemma, jag tänkte säga fyra jul med kanske lite för hans tid. Vi har haft de här högtiderna tillsammans, lövhögtiden och pares och allt vad de nu heter. Det var ganska fint där hemma. Och jag tror så här, kära vän, att innan man blir kristen så behöver du och jag en uppenbarelse om Guds godhet. För du blir inte kristen genom att leva ett bra liv, genom att hålla regler eller följa ens en tradition. Varje människa behöver själv inse att Gud är Gud och att hans väsen och avsikter alltid är goda. Ibland har man bild att Gud var arg i gamla testamentet och så hamnar på bättre humör i nya testamentet. Men Gud är densamma, både gamla och nya förbundet naturligtvis. Men om inte vi lever enligt den synen att Gud är god, så leder det ofta till ett liv under religionens makt. Och det är en ganska jobbig och trög väg att gå. Man har ju mött på en del människor under sina år här på jorden som har på något sätt trott att det kristna livet bara handlar om yttre fasader och en massa regler att hålla. Men det står i Bibeln att det är Guds ande är, där är frihet. Att när vi kommer till Gud och lär känna honom och hans väsen, så medför också en frihet i oss som är ganska svår att förklara, utan den måste nästan upplevas eller erfaras. För vi tror, i alla fall här i församlingen, att vara kristen handlar om att erkänna att Jesus är Gud och att han och enbart han har betalat priset på korset för dig och för mig. Sonen kom plötsligt på där bland svinen hur god hans far var. Och allt han hade gjort för honom, hur mycket fan hade brytts om honom, tagit hand om honom, trott på honom och kanske uppmuntrat honom. Och då förstod han hur dum han var som hade lämnat allt för det livet som han just nu levde. En del av oss lämnar allt. Vi lämnar kyrkan. Vi kanske lämnar tron. Så kanske föräldrarna haft någon tro, eller farfar, morfar eller någon annan haft en tro. Och så lämnar vi den för vi tror att livet är bättre utanför kyrkan, utanför församlingen, utanför Guds väsen. Men jag tror ändå att när vi är där bland svinen, för det verkar vara så att någon gång hamnar vi dit bland svinen. Inte så att du planerar att du ska hamna bland svinen, men det tycks vara så att det finns en och annan svingård framför oss. Jag och Julia var till Italien en gång. Och så skulle vi hyra en bil och få ner till, vi var på Sardinien och vi skulle ner till Cagliari från Alghero. Och så hyr vi en bil och jag ställer in på GPSen snabbaste rutten till Cagliari. Och vi börjar köra. Vi startar 8 på morgonen. Och vi får alla kringel i krokar och upp och ner. Och mitt alltså stod det ordagrant ett svin rakt framför mig. Och då sa jag till Julia, jag är inte 100 säker på att det här är rätt väg. Och den sträckan som var cirka 180 kilometer, vi kom fram 3:15. Alltså vi tog 6-7 timmar att köra 180 kilometer. För ibland får vi med bakåt än framåt. Och sen när vi skulle fara hem tillbaka följande dag, då frågade jag receptionen, och jag bad lite till Gud samtidigt, jag ställde frågan, finns det någon snabbare väg hem? Och då sa hon på mig, jo, det finns motorväg. Och då tog det 2 timmar att köra hem, istället för 7 timmar bland svinen. Men det är så ibland, när vi är ute på våra egna vägar och vinglar och på i berg och dalar, så hamnar vi vilse. Och det går inte som vi har tänkt. Det står mitt alltid ett svin framför oss och grymtar. Jag funderar ännu idag vad det svinen gjorde och varför vi var där. Men det är en helt annan historia. Men jag tror när vi är där i livets svinstia, eller vi ska kalla det, så behöver vi mitt allt bara få en förståelse för vem är Gud. Och inte behöver det vara en svinstia, det kan ju vara ett stall också. Alltså du har ett bra läge i livet. Men vare sig vi är ett stall eller på en Formel 1-bana eller var du nu befinner dig någonstans, så tror jag att vi någonstans behöver inse ändå samma sak, att Gud är god. Och det är bara Gud som kan få oss till himlen. Jesus säger, ingen kommer till Fadern förutom via mig. Jag är vägen, sanningen och livet, säger han därför. Och därför tror jag att vi behöver förstå hur mycket Gud älskar oss för att få den här besinningen om vem han är och vad han har gjort för oss. Paulus säger att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och jag tror någonstans behöver vi någonstans meditera kring påskens passionstext. Vi behöver förstå vad det innebar om Jesus och hans lidande på korset. Jesus som piskades, torterades 39 gånger, säger man, med de här jobbiga romerska piskorna som hade metall och djurben i sig, och så smättar man på där, så det bara rev upp det ena och det andra. Vi behöver förstå vad det innebar när Jesus fick den törnekronan på sig som borrade sig ner i skallbenet. Slagen och mobbningen och att bära den här balken som kunde väga mellan 35 och 40. I det torterade läget som Jesus då infann sig i. Och det resulterar ju när han går där på Via Dolorosa att han inte orkar bära längre. För han var ju piskad, slagad och torterad, så han bara faller ner på marken. Och man bara känner hur smutsen kommer in i såren. Och gör det ännu om möjligt jobbigare för Jesus. Vi förstår att Jesus han spikades fast på korset. Man hade en spik här och en annan här, så hade man en genom båda fotleder. Och den torterade avrättningsformen, man dog ju genom att man kvävdes, för man for ner så här. Och för att man skulle orka leva lite till så for man upp, pressades i de här genomborrade lederna för att få luft, och så höll man på så där, ibland i dagar. Inte ovanligt att man levde en par dagar på det sättet. Det är därför som parentes så det står att soldaterna de slog sönder benen på de här medfångarna. För de inte då längre kunde pressa sig upp när benen var krossade. Men det fick Jesus erfara där på korset. Men också tomheten i att uppleva frånskildhet från Fadern när han utbrister, min far, varför har du övergivit mig? Och allt detta gjorde Jesus frivilligt. Vi ser det i inledningen av passionstexten, så ber Jesus själv en bön. Han säger, om möjligt, ta denna bägare ifrån mig, men ske inte min vilja, ske din. Och det visar ju på att trots att han egentligen inte ville göra det här, så gjorde han det på grund av ett högre syfte, en högre kärlek. En kärlek på något sätt koncentreras in i Johannes 3:16 som säger, ty så älskade Gud världen. Att han gav den, alltså oss, sin enfödde son. Att var en som tror, sätter sitt hopp på honom, inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så mycket älskar Gud dig att han gjorde allt detta frivilligt för att du idag ska kunna ha ett liv tillsammans med honom. Men också som Paulus sa det, som ett bevis för hur mycket Gud älskar dig. Det var så här mycket. Nummer två, jag har ju bara några punkter så ni somnar inte ännu riktigt. Del två, vår del också. Omvändelsen och förvandlingen. Det står om sonen, ganska intressant, det står att han stod upp och började gå hemåt. Vad ser vi om vi tolkar den texten lite teologiskt? Och då är man lite nervös att säga sådana meningar med både teologiska föräldrar på plats och sin förra pastor Stefan. Men jag säger det ändå i tro om att det är korrekt sagt. Att det räcker inte med att bara få en uppenbar som Guds godhet. Vi behöver också agera för det. Vi behöver vända om. När Petrus har sin välkända pingstpredikan så står det efter ett antal verser att det högg till i hjärtat på åhörarna, så de som lyssnar på honom. Och de frågar, vad ska vi göra? Och då svarar Petrus, omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så ska ni få den helige ande som gåva. Det finns ibland någonting som du behöver göra när hjärtat bultar lite extra hårt och du känner att svinen springer stafett runt omkring dig. Du behöver omvända dig från svinen, tänkte jag säga. Du behöver ta ett steg närmare Gud. Du behöver säga till honom, hjälp mig. I mig själv är jag förlorad. Jag behöver en extern hjälp som kan reda ut mitt liv. För det som händer med oss är att när vi har fått insikt om hur god Gud är, så inser du snabbt att vi själva inte är det. Då inser vi att om vi ska bli räddade, så det är inte vi själva som kan rädda oss, utan det är någon annan som måste slänga ut livbojen till oss. Och den livbojen är Jesus Kristus. Där vi behöver vända bort från våra egna vägar till den eviga vägen som leder till Gud och din räddning. Vi behöver vända om. Jag tror att i den här tiden när vi frestelsen kanske drabbar församlingar överlag, det att Gud älskar alla människor och det gör han, men jag tror ibland så får vi inte glömma bort det centrala som Bibeln talar om, nämligen omvändelse, att dö bort från sin gamla natur. Bibeln talar i andra Korintherbrevet 5 någonstans att om någon är i Kristus, så är han vad då? Jo, en ny skapelse. Det finns alltså ett nytt liv att få i Gud. Och det är skönt för oss, tänkte jag säga, gamla gamylar. Att det finns alltid ett hopp, ett nytt liv. Oavsett hur det gamla har sett ut. Oavsett om vi tycker vi har slösat bort de första 40 åren eller 50 åren. Så finns ett nytt liv som börjar från noll tillsammans med Gud. Och det börjar med att vi vänder om till honom. Vi gör som sonen. Det står att han stod upp och han gick till sin far. Han lämnade inte bara att meditera över hur bra pappan hade där bland svinen. Utan han gjorde en ändring. Han förstod att det var inte bra att far till Las Vegas. Han sa jag börjar gå hemåt. Tar en stund och vandrar till Sundom, men jag kommer hit någon gång. Vi behöver vända om. Och jag vill hoppa ännu en på en tredje punkt och eventuellt en fjärde, beror på hur trött jag är. Men en punkt till vi i alla fall tala om. Och det här kommer det. Och vi talar om vad människan har gjort i de första två punkterna. Vi har behövt en insikt om vem Gud är, en uppenbarelse om honom, en förståelse om att allting är gott bland svinen. Så behöver vi också vända om, lämna svinen. Men efter det så kommer Guds agerande i funktion i det kristna livet. Och det här som jag tycker det kristna religionen, vad vi ska kalla den, den sticker sig ut, den skiljer sig från de andra religionerna. För de andra religionerna säger vi måste arbeta oss fram till Gud, men den kristna tron säger Gud arbetar sig framåt mot dig. Och det blir väldigt konkret i den här texten när det står medan han ännu var, vad står det, långt borta. Det står så. Medan sonen var långt borta så står det att fadern förbarmade sig. Först fick han syn på honom. Och hans första reaktion på synen av honom, det är inte att börja skriva en arbetslista hur han ska börja jobba bort sin skuld i morgonbitti. Nej, det står att när han får syn på honom, vad gör han? Jo, han skyndar sig fram. Och det tycker jag någonting av det absolut mest fascinerande, att fadern han skyndade fram till sin son, smutsige pojk som slösade bort en tredjedel av vad han äger. Jag minns när vi hade liv på dagens första dagen. Ska vi hämta henne? Man var lite nervös. Hur ska det vara när hon har varit första gången där? Hon var ju en sån intressant kravat att hon inte kröp. Hon stod sig fram på rumpan, minns ni här i kyrkan. Så bom, 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 bom. Och så kom jag dit till dagiset. Dessutom var det på finska, som man var extra, lite extra nervös. Hur ska det gå både för pappa och dotter? Men direkt som Liv får syn på mig så lyser hennes ögon upp till ett solskens leende och så studsar hon fram, så, fram till en. Och jag tänker någonstans där så lärde det mig också hur vi ska se på Gud. Vi har en sån Gud, så det är lönt att studsa fram till honom ibland. För han är en god Gud. Vi sjöng så fint här med Elsa i spetsen, som en far älskar sina barn. Och det är så som Gud älskar oss. Att när han kommer närmare oss, vi behöver inte gömma oss som Adam i buskarna. Vi kan studsa fram till honom. för han tar emot oss. Och det är så fint när, och fantastiskt med Gud, att där vi kommer med vår tomhet. Vi kanske tycker att våra själar är tomma, vi har ingenting att bidra med. Så möter han oss med hans fullhet och allt det som vi behöver. Då vi blir fullkomligt medvetna om vår ofullkomlighet, så kommer hans fullkomlighet att bli vår. Det var mycket fullkomligt där. För Gud kommer alltid att vänta på oss. Jag tänker på det också. Det står att han tittade ut i horisonten. Jag tror inte det var första gången han tittade. Han tror att han tittar varenda dag. Om sonen har varit borta. Tänker han kanske idag kommer han hem. Jag hade för några veckor sedan när jag predikade, så hade jag en bild på den här kinesiska pappan. Vars son hade varit kidnappad. Var det över 20 år? Jag kommer inte faktiskt ihåg hur länge det var, men jag tror att 20 år. Och pappan hade rest land och rike. Det var hundratusentals kilometer på sin gamla motorcykel för att leta efter sin son. Och sen för ett par år sedan så hittade han sin son. Och han höll på då. Och då kan jag tro att det var värt hans kneg och slit i alla dessa år. Men jag tänker också om en ofullkomlig människa kan göra en sån stor gärning för sina barn. Hur mycket mer gör inte Gud en fullkomlig för oss? Så pappan, tror jag, innan han, när han steg upp på morgonen, så såg han ut över horisonten. Och när han får la sig så såg han ut i horisonten. För att tänka, kanske det är idag som min son kommer hem. Och den här dagen var det. Plötsligt fanns syn i horisonten. Någonting som liknade en son. Och så började han gnugga sina ögon lite. Och kanske ta fram kikaren och zooma in. Och säga, ja, men det är ju min pojke. Och hans reaktion är bara glädje. Ingen syndakatalog, ingen ilska, inget misslyckande känsla för sin pojke att vad han nu ställt till med. Jag skulle göra en arvslös. Utan han skyndade sig fram. Och vi kristna, du och jag, oavsett om vi är kristna eller inte, vi behöver ha en sån förståelse att det här är Gud. Ni måste minnas det, att Gud förklarar ju den här liknelsen till fariseerna för att förklara så här är Gud. Så en av de mest exakta beskrivningarna för hur Gud är på riktigt, det får vi i den här texten. Så allt det här som Jesus berättar om den här fadern, det kan du också tänka, så här är Gud i himmelen för dig och för mig. Och Gud, på samma sätt när han ser på dig och så ser han att du har tagit ett litet steg mot honom, så kommer han rusande fram mot dig i glädje. Och han tänker, yes, home run. Nu äntligen kommer min son eller dotter hem igen. För då vårt hjärta öppnas mot Gud, så rusar han mot oss. Han bryr sig inte om hur eventuellt dåliga vi har varit, eller mycket dumt vi har gjort, eller mycket bra vi har gjort. Han bryr sig bara om att få ge oss av hans liv. Och jag tar den sista punkt innan vi landar. För det står det att fadern omfamnade honom och kysste honom. Och det tänker jag, det är förlåtelsen. För ett par år sedan fanns det en ganska fascinerande beskrivning från en rättegång i USA. Vad som hade hänt var att en polis i misstag hade skjutit ihjäl en ung kille. Hon hade i misstag gått in i fel lägenhet. Och så trodde hon, när hon såg den här unga mannen, att det var en inbrottstjuv som tog pistolen, så sköt hon ihjäl honom. Och så blev rättegång där hon var dömd. Det var inte så mycket att orda om det. Men så mitt i allt så stiger en 18-årig kille fram och begär ordet av domaren. Och nu killen, han frågar och säger att trots all smärta som han upplevt att förlora sin bror, troligen en nära vän till honom. Syskon är oftast väldigt nära. Ju äldre man blir, desto närmare står man varandra. Men så säger han där att han vill förlåta den här polisen. Och inte nog med det, han frågar också domaren ifall han får krama om polisen som har dödat hans bror. Hon blev inte bara förlåten, hon fick också uppleva kärlek genom denna kram. Det finns bra video på det på YouTube om ni kan se på det efter mötet. Men det som är oss, när vi kommer till Gud, så möts vi alltid av förlåtelse. Den har två olika styrkor. För det första så raderar den bort allt dumt som vi har gjort. Och för det andra så tycks det ha en helande effekt på våra liv. Förlåtelsen, den närmar sig alltid oss och den omfamnar oss utan att göra skillnad på människan eller de gärningar som människan har gjort. Och tänk än en gång på det när vi går i landning. Fadern han tittade bort, får syn på sin son, rusar fram. Och han tar inte fram piskan, han tar inte fram lagboken, han tar fram kramen och kyssen. Han åter på något sätt rättar sin pojke in i både familjen på ett väldigt fascinerande sätt. Så tänk på det. En enkla punkt jag vill dela med er idag, och jag fortsätter nästa vecka med del 2. Sammanfatta snabbt, om ni har ju det där. Vi vill få en uppenbarelse om vem Gud är. Vi vill i alla fall på något sätt ställa oss den här frågan, att vill vi närma oss honom, så kräver det att vi vänder om. Jesus säger att om någon vill följa mig, ska han ta på sitt kors varje dag, förneka sig själv och följa mig. Ska vi närma oss honom, så behöver vi vända om mot honom. Men när vi närmar oss Gud, så möts vi alltid av en far som är långt borta och tittar efter oss. Och när han får syn på oss, fadern i himlen, så rusar han fram mot oss. Han omfamnar dig, han kysser dig, han säger jag älskar dig och jag förlåter dig. Välkommen hem. Ska vi be? Elsa, du kan komma upp och ska vi sjunga en sång här ändå mot avslutningen. Jag vet inte hur långt borta du känner dig från Gud. Jag vet inte om du är i stallet, i svinstian eller just på Formel 1-banan. Men det vet jag. Att ska vi ha med Gud att göra, så behöver vi hjälp från honom.